Välkommen till Workin-podden. Podden där jag djupdyker i hälsa från olika perspektiv. Ibland gör jag det tillsammans med gäster och ibland i solavsnitt som idag. Jag som driver podden heter Gabriella Picano och har företaget Workin, som är en online-studio för kvinnor där jag coachar kvinnor till bättre hälsa. Jag anordnar också föreläsningar, klasser och retreats. Välkommen till dagens avsnitt. Idag tänkte jag att jag ska prata om någonting som jag brukar prata om en del på mina föreläsningar. Och nu har jag precis haft en liten serie, eller har en liten artikelserie till de som prenumererar på mitt nyhetsbrev. Och det är 5 nycklar som kan förbättra din psykiska hälsa. Jag fick egentligen idén till det här, eller jag pratar ju mycket om hälsa generellt, så det är mycket av det här har jag pratat om länge. Men jag fick idén när jag såg för några veckor sedan var en artikel att nu är det 1,2 miljoner svenskar som äter antidepressiva, vilket är en enorm mängd. Och det som jag vill lyfta, det är egentligen att jag säger inte att det kanske behövs att alla de 1,2 miljonerna äter det. Men när det kommer till psykisk hälsa finns det väldigt mycket saker som vi kan göra. Och jag vet själv att det är väldigt lätt idag om man går till en läkare och beskriver några enkla symptom, att oavsett om det är fysiska eller psykiska symptom eller hormonella obalanser, så är det väldigt lätt att få antidepressiva utskrivet. Det är oftast lättare att få det än att få en ordentlig utredning och gå till grundorsaken med sina besvär. Jag upplevde det själv, jag upplevde det med folk i min närhet och jag upplevde det bland mina klienter. Och för de som behöver antidepressiva så är det fantastiskt att det finns. Men eftersom jag pratar om olika sätt som vi själva kan ta ansvar för vår hälsa och olika sätt att inte hamna i en offermentalitet och tänka att alla de här sakerna händer mig, det här finns inget jag kan påverka, det finns bara olika mediciner som ska lösa mina problem. Jag tror inte på det tankesättet, för jag tror och jag vet att det finns så mycket som vi själva kan ta ansvar för. Och sen finns det vissa saker vi inte kan ta ansvar för. Det finns omständigheter, det finns sjukdomar, det finns saker som drabbar oss där vi faktiskt inte kan styra, och där behöver vi öva på den acceptansen. Men jag tycker om att prata om allt det som vi faktiskt kan göra, för att då kan man känna sig stärkt. Man kan känna att man har makten över sitt eget liv, att man har makten över sin egen hälsa, och det är otroligt inspirerande att känna så. Så jag tänker att vi dyker direkt in. Så att det finns, jag har kokat ner det här till 5 punkter som jag tycker är viktiga när det kommer till det psykiska välmåendet. Den första punkten, det är närvaro och medvetenhet. Och det är någonting som jag anser att vi behöver för att kunna må psykiskt bra. Vi behöver vara närvarande i det som sker. Vi behöver vara närvarande i kroppen, känna våra känslor. Och är vi närvarande i nuet så är det svårt att känna stress och oro. För det är mycket lättare. Den kommer ofta från saker vi är stressade för i framtiden eller saker vi är stressade över i det förflutna. Så det jag menar med att vara närvarande i nuet, det betyder inte att vi aldrig får liksom tänka tillbaka eller analysera saker vi har varit igenom. Det är klart att det är en del av vår utveckling också att reflektera kring det som har varit. Och samma sak att vi självklart planerar framåt, vi har visioner, vi behöver tänka ibland ett steg fram. Men det känns som att när vi har problem så är det ofta fast för att vi är fast. Vi har fastnat i ältandet, vi kan inte ta oss ifrån det. Vi har fastnat kanske i en gammal version av oss själva. En bild eller en sanning vi har av livet eller av oss själva som inte stämmer. Eller vi fortsätter älta varför vi gjorde ett visst misstag eller varför valde jag det här och inte det här. Och det kommer inte ta oss framåt. Så därför behöver vi hitta då strategier för att släppa taget om det. Och det kan ju vara att man liksom tittar på okej, vad är det som har fört mig till den här punkten, till den här nu, och säga att jag mår dåligt, jag vill ha en förändring. Okej, ja, men det är för att jag har levt så här och så här i 30 års tid, jag har gjort de här valen, jag har fått de här konsekvenserna. Okej, det är min bakgrund jag behöver ha med mig, men det är inte den jag ska fokusera på nu. Och samma sak, det som känns ännu vanligare idag nästan, att vi hela tiden lever två steg framåt i huvudet. Att vi är i nästa dag, i nästa helg, i nästa månad, i sommaren, i julen. Alltså vi är med hjärnan någon annanstans, vilket gör att vi tänker på allt det som ska kanske göras eller hinnas, som kan skapa stress för oss. Eller att vi också oroar oss för att ja, men saker, det kommer gå dåligt i ekonomin. Jag känner att det här kanske kommer hända, det kanske blir krig, det kan hända någonting hemskt. Och all den här oron är en enorm stress för oss. Och det är självklart att man kan titta på hur världen ser ut och känna oro. Men det är viktigt att jobba med den oron, att inte låta den ta över. För om du låter oro bli en del av din vardag, en del av ditt liv, då har du ju låtit någonting externt ta makten över dig. Då har du låtit någonting från nyheterna eller någonting som någon annan säger eller någonting som bara är skapat i ditt huvud ta makten över det som du vill leva i ditt liv. Och jag skulle säga att vara närvarande, det är ju också att tillåta sig att ha alla känslor. Det vill säga att känna in, okej, jag känner mig väldigt orolig just nu. Men då kanske ta mer konkret action. Alltså ta en lista, skriva ner, vad är det faktiskt som oroar mig? Vad är det jag känner? Om jag inte tänker på liksom, vad jag hör i min omgivning eller vad någon annan har sagt eller känt. Vad är det jag i hjärtat är orolig för? Och så kan du börja skriva ner då, ja, men det är det här, det är det här, det är det här. Och några saker kanske är små. Några saker kanske du, när du ser dem nedskrivna, kan tänka, men det här är ju inte ett problem. Och andra saker kanske verkligen är någonting jättestort. Och jag tror att på den här listan så kommer det finnas vissa saker som är inom din kontroll. Som du kan tänka, okej, men det här kan jag välja att inte fokusera på. Eller det här kan jag till och med lösa, det är inte ens en oro längre. Och så kommer det finnas saker som är utom din kontroll. Och där kommer övningen in med acceptansen. Just att kunna känna att de här känslorna kan få vara här. Jag kan se att de finns. Jag kan känna, okej, jag är rädd nu. Eller jag är orolig. Eller jag tänker väldigt mycket framåt. Men bara att du blir medveten om det är ju ett steg framåt. Och där tycker jag att skriva ner kan vara ett bra sätt. Meditation kan vara ett sätt för att få den här distansen till dina tankar. Att du kan se dina tankar. Att du kan känna dem. Och det kan ju vara bara när du, ja men säg att du kanske vaknar upp på morgonen och känner dig stressad eller orolig. Ja men då kan du bara blunda igen, ta några andetag, försöka känna den känslan. Eller om känslan dyker upp mitt under dagen. Det behöver inte vara så avancerat, bara för att man säger meditation behöver du inte liksom sitta på golvet på en yogamatta i 30 minuter. Utan känn bara att du kan för en stund pausa allt annat och hitta lite mer kontakt med dig själv. Och att känna sina känslor, som jag sa, det är också att känna de här, ja men förutom oro och stress så kan det ju vara sorg, eller att kunna erkänna att ja men idag känner jag mig ledsen, jag känner mig nere. Att inte tänka att varje dag måste jag känna mig toppen och varje dag ska jag vara glad, för det är vi inte. Det är inte naturligt. Utan livet går upp och ner. Alla de här känslorna kan samexistera. Du kan ha en känna dig grundglad och nöjd men ändå bli jätteledsen. Eller du kan känna att du har en period av sorg men ändå få en stund där du känner dig jätteglad. Men acceptera det här för att lära känna dig själv och dina behov. Och tänk att när den här känslan kommer upp att du inte alltid behöver fixa den. Så om du är ledsen en dag behöver du inte känna att jag måste hitta massa sätt nu för att bli glad, eller jag måste trycka undan den här. Det finns någonting fint i att bära med sig känslan. Sen är det klart att man kan känna i vissa sammanhang, om man är på jobbet kanske man inte känner sig bekväm att berätta för alla att man har en dålig dag, och där får man ju ibland hitta olika sätt att bara ta sig igenom dagen. Men ju mer du lyssnar på känslorna, så desto mer kan du då se mönster, du lär känna dig själv bättre och då kan du också lära dig att hantera känslorna. Sen skulle jag säga att en bra övning på det här med att vara närvarande, det är just att göra en sak i taget. Så att försöka, känner du att ja, men det här med att sitta eller ligga och göra meditation, det är inte för mig. Testa då att vara så närvarande du kan i det som du gör. Alltså känn hur fötterna går på marken. Titta på din omgivning om du åker tunnelbana. Känn in smaken av det du äter. För du kan hitta massa små stunder av närvaro i din vardag, i de minsta mest vardagliga sakerna. Och de hjälper dig att vara mer grundad och att inte sväva iväg någon annanstans än i nuet. För det handlar egentligen om att du vill kunna uppleva livet. Inte att du bara har helt plötsligt vaknar upp och det har passerat massa veckor och du känner att du bara checkar av punkter. Utan uppleva livet och känna in det du gör. Och en riktigt utmanande sak här, det är att för de allra flesta som jag möter idag och precis samma livsstil som jag själv har, vi behöver ofta skala av. Vi måste acceptera att vi inte kan göra så mycket som vi vill. För ofta har vi en bild av att det ska vara rimligt att hinna ett visst antal saker. Och ofta är det ju saker som vi verkligen vill göra. Det är inte bara att vi ska vara duktiga, det är saker vi vill. Men det blir på bekostnad av att vi får för mycket på vårt schema, för mycket i huvudet, för lite återhämtning. Och då gäller det att fråga sig själv om det känns värt det, om det är den typen av liv som jag vill ha, eller om det finns ett annat sätt. Ja, jag tänker att jag ska flika in här bara för att tipsa om att nu har vi öppnat upp bokningen till vårt retreat på Sicilien i oktober. Jag och min syster Johanna, vi kommer anordna ett, vad ska man kalla det, livsnjuta-retreat med yoga, meditation, la dolce vita, livsstilen på riktigt. Du kommer få uppleva fantastiska platser, Taormina på östkusten med omnejd. Vi kommer ha matlagningskurs med sicilianska råvaror, vinprovning, vi kommer göra utflykter. Johanna har jobbat som guide i det området i många år, så hon har stenkoll på alla gömda pärlor. Vi kommer yoga och meditera, vi kommer ha tid för reflektion och helt enkelt njuta av livet. Så gå in på länken här i avsnittsbeskrivningen om du vill säkra din plats. Det är enbart för kvinnor och ett begränsat antal platser, så tveka inte om du känner att du vill följa med. Yes, det är dags för del nummer två då av de här fem nycklarna för psykiskt välmående. Och det är svårt att prata om den psykiska hälsan och inte prata om den fysiska hälsan, för att de är så starkt sammankopplade. Och om vi visste vilket kraftpaket vi sitter på i våran kropp, hur mycket potential som bara väntar på att bli utnyttjad, hur mycket substanser och saker som vi kan, tillstånd vi kan skapa och effekter vi kan få, då hade vi bara spenderat tid i kroppen istället för att söka oss till apotek och till saker utanför oss. Men jag ska gå in lite mer praktiskt på vad vi kan göra, för att många vet säkert att ja, träning är bra för kroppen, och även nu senaste åren har man pratat mycket om att träning och rörelse är bra för våran hjärna. Men exakt hur funkar det? Jag tänkte att jag går igenom några olika hormoner och signalsubstanser som är viktiga. Så vi har våra endorfiner som skapas av träning, och de kallas även för glädjehormon eftersom de funkar som kroppens egna morfin. Eftersom de kan dämpa smärta, men de ger också de här känslorna av energi, välbehag, lycka som du säkert känner om du har kört ett lite mer intensivt pass eller tränat och tagit i lite. Man får den här kicken efteråt och känner att, men gud, vad var det för problem jag hade när jag gick in här på passet, de finns inte kvar längre. Och ju mer högintensiv träningen är, så desto mer endorfiner kommer utsöndras. Men det har effekt även i lägre dos, så att man ska inte underskatta till exempel en rask promenad. Och det hjälper även till att stärka vårt immunförsvar. Sen har vi dopamin som är kroppens belöningssubstans. Det ger oss också känslor av lust och kan ge känslor av eufori, total lycka. Men det är också bra för just för vår uppmärksamhet och behålla koncentration och även känna motivation. Och här tycker jag det är intressant att för att få en liten dopaminkick så räcker det att du gör 4 minuters högintensiv träning. Alltså 4 minuter. Tänk dig att du sätter timern på 5 minuter och inte ens behöver köra klart. Alltså det är så lite. För att kroppen ska frisätta då en högre dos av dopamin. Och den kan hålla i sig upp till 2 timmar efter 4 minuters passet. Så det kan man ju känna är en tid som är värd att investera. Och vi vill ju ha den här blandningen av, vi vill ha vår vardagsmotion som är lite lugnare. Men vi vill ha de här lite mer intensiva, dels styrka för utvecklingen av våra muskler och för benskörhet och vår ämnesomsättning och så. Men också lite mer högintensiva för att hjärtat ska få jobba. Men då kan det vara bra att veta att man kan göra de här väldigt korta passen. För de högintensiva är ju jobbigare. De sliter mer på kroppen också. Så har man mycket stress så ska man inte köra för mycket av det högintensiva. Men små doser, väldigt bra, och en liten investering med tanke på det man får tillbaka. Sen har vi noradrenalin. Det höjer också vår koncentration och det ger oss optimism och entusiasm. Så där man hör ju att de här olika substanserna kan ha lite lyckopiller-effekt. Och noradrenalinet hjälper också oss att bli mer mottagliga för oxytocin, som är det lugnande hormonet som får hjärnan att slappna av och som ger oss också känslor av välbehag. Och sen är noradrenalin också med att reglera sömnen och aptiten, så att det hjälper oss liksom att behålla balansen i kroppen. Och sen tänkte jag att jag ville prata lite också om serotonin. För det är också någonting, det hjälper också faktiskt till med koncentrationsförmågan. Och det är därför det är intressant idag när det pratas om att det är så många som har svårt att fokusera. Även många barn och unga inte kan koncentrera sig. Och då innan man kommer med alla diagnoser så tycker jag att det är intressant att titta på hur man rör sig, hur man äter. För om vi kan skapa bättre liksom, fokus och koncentration, inte bara få bättre hjärt- och kärlvärden och bättre kondition. Men om vi kan skapa alla de här effekterna i hjärnan av att röra på oss. Redan då tänker man att vi borde ha helt andra scheman för rörelse i skolan. Även på arbetsplatser. Nu är det många arbetsplatser som börjar bli bättre med inte bara friskvårdspengar men också erbjuder träning eller rörelse eller meditation på arbetstid om man gör det tillsammans. Men någonting med att mer kunna mäta effekter och mäta pengar, kostnader, hur mycket man kan spara in, där börjar det verkligen bli intressant. Men det som är intressant också med serotonin, förutom då koncentrationen, så hjälper det också oss med sömnen och vår impulskontroll. Och även kopplat med den här känslan av lugn och välbefinnande och glädje. Och ungefär 90% av serotoninet skapas i tarmen, alltså med hjälp av våra tarmbakterier. Och där är också den här aspekten att hur viktigt det är att förstå att vad vi äter kommer påverka våran hjärna. Och våra psykiska mående. Så till exempel att vi äter en kost som har tillräckligt mycket fibrer. Som matar, det är maten för tarmbakterierna. Kommer göra då att vi kan må bättre. Och det är så mycket prat om mat och vikt och liksom den relationen. Men mat och den psykiska hälsan och tarmhälsan. Det är så viktigt då att ta hänsyn till det. Och hur mycket man behöver träna då för att ha... Om man tittar på depression, då säger forskningen att man ska träna 3 gånger i veckan. Ungefär runt en timme om det är styrketräning och runt 40 minuter om det är konditionsträning. Men man har också sett att så lite som 30 minuters rask promenad eller 30 minuters cykel har effekt. Så att jag skulle säga att det viktiga är kontinuitet är viktigare än intensitet. Eftersom gör du någonting regelbundet så kommer det ge dig bättre resultat. Men sen, det är inte bara rörelsen som påverkar hur vår hjärna mår, utan sömnen, det är ju en jättekraftfull återhämtningsprocess som har jättemånga viktiga funktioner. Men om man tittar på just hjärnan så hjälper sömnen oss att bearbeta och lagra våra intryck, men också av största vikt för vårt minne. Och hjärnans plasticitet, alltså möjligheten för hjärnan att skapa nya nervkopplingar. Och det hormonet som hjälper oss med sömnen är ju melatonin som då förhoppningsvis, tänkte jag säga, ökar på kvällen. Det gör det ju, men det ökar på kvällen när vårt kortisol går ner för att vi ska kunna somna och sen minskar melatoninet på morgonen när vi vaknar. Men melatoninet styrs ju av dygnsrytmen, så det främjas av mörker. Och därför är det också viktigt att tänka på att inte ha för mycket störande blått ljus. Så skärmar som tv, dator, telefonen, inte ha dem för nära inpå att man ska lägga sig. Och verkligen helst inte ha telefonen i sängen. Även om det är svårt. Jag har också det för att man ställer klockan det sista man gör. Men det där lilla påverkar oss. Så även om vi inte upplever det så blir vi påverkade. Och sist men inte minst tänkte jag också att gå in då på kosten som är ett jättebrett ämne. Men att om man tänker en bra grund är just att hålla sin kost rent från tillsatser. Äta så lite processad mat som möjligt. Äta så lite tillsatt socker som möjligt. Det är en väldigt bra grund. Och det finns en del studier som visar på att ett ökat sockerintag kan öka risken för psykiska tillstånd som till exempel ångest och depression. Och det är så lätt att man hamnar i en ond spiral när det gäller just socker. För om man är till exempel då trött eller man känner sig nere, det är lätt att äta av känslomässiga anledningar. Och har man väl börjat med ett sötsug eller ett sockerberoende så är det ofta svårt att bryta det. Och idag finns det så otroligt mycket produkter som är med sötningsmedel som inte har vanligt socker men fortfarande sötningsmedel som många tänker att ja, men då är det lugnt att äta för det är inga kalorier. Men förutom att det kan vara mycket tillsatser så stimulerar det här också ditt sötsug hela tiden. Men tarmen kallas ju också som sagt våran andra hjärna. Just för att vi har de här viktiga tarmbakterierna som vi behöver mata. Och sen har vi ju individuella skillnader när det kommer till kosten. Vad vi kan tåla, vad vi mår bra av och sådär. Men jag skulle säga när det kommer till mat så gå tillbaka till de här grundläggande sakerna. Att dricka ordentligt med vanligt vatten, minska på läsk och kolsyra, minska på socker, äta ordentligt med fibrer, bra fetter, bra protein, långsamma kolhydrater. Det kommer man så långt på, för ibland känns det som att vi hakar upp oss på om jag ska äta en potatis som är så eller om jag ska äta liksom, ris och kan jag äta det här. Vi har liksom fastnat i vissa detaljer. Men istället har vi glömt bort helheten och vad som faktiskt är viktigt. Så tänk ren mat där du kan förstå ingredienslistan där det inte är jättemycket ingredienser och tillsatser. Någonting som är så rent som möjligt som inte har processats i många, många omgångar. Återigen, du har väldigt stor makt. Kunskap är makt, så att se till att skaffa dig den kunskapen du behöver för att må bra. Testa dig fram, för din kropp är smart, kommer lyssna på det som du gör. Men också att det är ganska små medel, ganska lite varje dag som du kan göra för att ändå få stor effekt. Yes, då var vi framme på del 3 då. Och nu, vi pratade ju lite om kosten i förra punkten och nu vill jag prata om din mentala diet. För precis som att det du äter påverkar ditt mående så kommer allt det som du tar in via din hjärna också påverka hur du mår. Och dina tankar har en väldigt stor inverkan på ditt liv. För det är de som blir dina känslor och som styr dina beslut. Och tankarna är ungefär 95% av de tankar du har är precis samma som du hade igår. Så att vi kan förstå att det är svårt att göra en förändring då. För att vi är så vana att allting ska vara likadant. Och det är också så vi har överlevt och sparat energi genom årtusenden. Men det går, eftersom hjärnan just är plastisk, kan skapa de här nya nervbanorna, så kan man träna dig, precis som vilken muskel som helst, så kan du öva dig på det här. Och om vi tittar på de intrycken som kommer utifrån, så är det ju ganska många varje dag som du får in via din mobiltelefon, tvn, andra människor, alla sociala intryck, vem du möter på ditt jobb. Och det kan vara svårt här att sortera och känna vad är det som är viktigt. Och framförallt, vad är det som är mitt? För vi påverkas ju av allting. Vi påverkas av andra människor. Och det sägs att vi är en reflektion av de fem närmaste personerna som vi umgås mest med. Och då kan det vara värt att reflektera kring, okej, är det här personer som verkligen som lyfter mig, som inspirerar mig och folk som hjälper mig att känna mig som sitt sanna jag. För det är ju, tänk dig känslan när du är i ett rum med människor som, där det är väldigt mycket fokus på, ja men allt är så jobbigt just nu och världen kommer gå under för klimatet är kaos och det är krig och ekonomin och det finns ju alltid saker att oroa sig för. Men även om man inte själv känner sig orolig för vissa sådana här saker, så när folk börjar prata så kan man tänka, men gud, jag borde ju oroa mig för det här, jag har inte ens tänkt på att det här är ju jättehemskt, det här gick jag runt och var glad. Och där gäller det att veta, är det någon annan persons oro eller är det min oro? För det är ju samma sak om du mer omger dig med människor som alltid hittar lösningar på problemen och känner att okej, det här finns, jag accepterar det, de här utmaningarna existerar, men det är inte där jag lägger mitt fokus. Och det är lite den här offermentaliteten som jag nämnde innan. Att vi kan välja att vara ett offer för allt det som sker eller så kan vi välja att aktivt ta ansvar för vårt liv. Och där kan du välja vilken typ av person du vill vara. Även om det liksom, någon gång kan man vilja klaga, någon gång kan man vilja ventilera, men var lite noggrann med vad du omger dig med för typ av energi. Och var noggrann med också att känna, om du känner att åh, varför blev jag så dränerad idag, eller varför känner jag så här när jag varit med de här personerna, att du kanske tar in känslor eller tar in åsikter som egentligen inte är dina. Och där tycker jag också återigen att man kan använda sig av reflektion. Gärna skriva ner, gärna med papper och penna. För det har lite bättre effekt också på hjärnan. Och du får se det på ett annat, det tar lite längre tid att skriva för hand. Det blir en liten meditativ process också. Vilka saker det är som du känner påverkar dig. Vilka saker du kan ha kontroll över. Vilka människor som påverkar dig positivt. Vilka människor som påverkar negativt. Det är som en liten sortering. Känna in vilka känslor du får i vilka sammanhang, vad de här känslorna säger dig, för det är ett chans för dig att ta att sortera och få kontroll och också lära känna dig själv lite bättre. Sen är en viktig del att du behöver också få integrera allt som sker. Så att förutom den här reflektionen så behöver din hjärna också få paus från alla intryck för att den ska kunna bearbeta dem. Så precis som att din mage och tarm behöver pausa när du har ätit, att du inte äter hela tiden, så är det samma sak då för hjärnan. Och ett tips då är att försöka att inte göra för mycket saker samtidigt. Det var jag också inne på i början. Inte multitaska. Också försöka ha, vilka appar behöver du inte ha notiser på. Du kanske inte ska ha tvn på i bakgrunden. Du kanske inte alltid behöver lyssna på någonting. Kanske gå ut i skogen. Det finns ju forskning som visar på att både vårt blodtryck och vårt blodsocker kan sänkas bara att vi spenderar tid i skogen. Det är egentligen att förstå, om vi förstår vilken makt våra tankar har för vår hälsa, då kan vi själva också ta makten över tankarna och bestämma att okej, men jag har alltid tänkt på det här sättet, men är det fortfarande sant för mig? Eller finns det nya tankar som jag skulle vilja skapa? Finns det en, ja men har jag alltid den här kritiska rösten? Var kommer den ifrån egentligen? Och här kan man ju ibland behöva gräva lite djupare. Och behöva känna in, varför känner jag alltid att jag känner mig misslyckad? Eller varför är min inre kritiker så stark? Och försöka förstå vad det bottnar i. Ja, men då har vi kommit fram till den fjärde punkten. Som är strategier för motgångar. Och det kan ju låta lite deppigt. Men det här är en viktig del i att må bra. Och det är att förstå att livet kommer gå upp och ner. Allting vi gör och upplever, alla projekt vi tar oss an, nästan allting som vi är med om kommer gå i olika cykler. Det kommer gå upp ibland, det kommer gå ner, ibland svänger det snabbt. Ibland svänger det långsamt och ibland händer saker som vi verkligen inte kan förutse. Men det vi kan göra är att om vi förväntar oss motgångar. Alltså förväntar oss motgångar kan låta negativt. Men snarare vi är beredda på att de kan ske. Då behöver det inte ta så mycket energi när det väl händer. För jag jobbar ju med livsstilsförändringar, och då är det väldigt vanligt när vi jobbar med, ja, men framförallt med kroppen, att man är väldigt motiverad i början, man har tagit tag i massa nya rutiner, det börjar gå bra, man brukar se resultat efter några veckor för att man har gjort, det är störst skillnad från det man har gjort innan. Och sen brukar man komma till en platå, eller man kanske blir sjuk eller någonting händer som gör att man stannar av. Och när man då inte fortsätter få resultat i samma takt, så blir det ofta en liten svacka, det känns inte så kul, känns inte så inspirerande, och det är där många ger upp. Men om vi istället tänker att, men jag ger inte upp, för jag vet att okej, det här är första svackan av många, det kommer komma många fler. Det intressanta här är hur snabbt du tar dig tillbaka. Så det är inte hur stora dina motgångar eller dina hinder är. Det är din förmåga att ta dig tillbaka. Och den kan man också träna upp. För första gången kommer det vara så här, åh gud, det här hade jag inte alls förväntat mig. Fy vad jobbigt, det är så hemskt, jag måste få älta det här. Jag måste liksom få känna mig bitter, det var inte alls det jag hade planerat. Allting blev förstört, det är helt okej. Men sen kommer du kunna öva dig på att den ältningen blir lite kortare och kortare. Och sen inser du att okej, här var ett hinder, perfekt. Ska vi se, då kan du lägga fokuset på att se hur du ska ta dig runt hindret och sen fortsätta. Så kommer nästa hinder och så kommer det vara så. Men har du den mentala förberedelsen, då blir det inte så jobbigt varje gång att den här chocken och förvåningen över att det inte gick exakt så som du ville, utan då kan du rikta den energin på att komma tillbaka till din ursprungsplan eller det, ja, jobba med de verktygen som du har helt enkelt. Och sen, förutom att motgångar är en naturlig del av livet, så är det också bra möjligheter för oss att lära oss. För att om vi gör misstag, så att säga, så kan vi ju förhoppningsvis se tillbaka på det och se att okej, det här hade jag kunnat göra bättre, eller jag hade kunnat göra på det sättet, eller det fanns ingenting jag kunde göra den här gången. Men det finns ju alltid en lärdom i de här stegen. Och ibland tycker jag inte om att använda ordet misslyckande, för att det är ju alla steg utanför vägen leder ju ändå på något sätt till det som då blir din väg, även om det inte blir den vägen du hade tänkt. Så titta på alla som har skapat kanske företag eller, ja, uppfunnit någonting. Det finns ju hundratals försök och test bakom ofta som man inte ser när man ser slutprodukten. Men allt det har ju varit saker som de kanske inte förväntade skulle ske. Men tack vare att det skedde så ledde det fram till det som till slut blev riktigt bra. Så att helt enkelt vara beredd på att det kommer komma perioder när det inte är lika lätt. Och där vi kanske behöver vara lite snällare mot oss själva. Men också veta att du kan ta dig tillbaka. Och att det är den förmågan som är den viktiga. Inte hur många gånger du ramlar, utan hur många gånger du faktiskt tar dig upp igen. Och vi har kommit fram till den femte och den sista punkten, som handlar om vårdandet av relationer. För alla de här sakerna som jag har listat är viktiga. Och när det kommer till relationer, så vill jag först och främst lyfta relationer med dig själv. För det är den allra viktigaste relationen i ditt liv. Det är den som du vet att du alltid kommer ha. Och det är den som, vare sig du vill eller inte, står dig närmast. Så att investera i den, att investera i, precis som jag har pratat om tidigare i avsnittet, att lära känna dig själv, dina känslor, dina reaktioner, att kunna spendera tid med dig själv, spendera tid i din kropp, spendera tid i ditt huvud för att förstå hur du funkar, då kommer du lättare också kunna hålla dig själv genom olika utmaningar. Du kommer kunna veta, det här ger mig energi, det här mår jag bra av, det här vill jag välja bort. Du kommer helt enkelt bli en bättre livspartner till dig själv. För ibland är det, eftersom vi ofta har lättare att vara kritiska eller hårda eller dömande mot oss själva än vad vi är mot andra, så kan det vara bra ibland att vi har den här konversationen med oss själva, som att vi var en annan person, och tänka, okej, men hur hade jag pratat till min bästa vän? Hade jag pratat så här? Hade jag varit så här dömande? Hade jag tittat på mig själv på det här sättet i spegeln? Det kan vara ett ganska fint sätt att se sig själv lite utifrån, för då får man distans, men man kan också öva på att få ett lite mjukare förhållningssätt. Och sen de relationer som du omger dig med, de spelar också väldigt stor roll, för du investerar troligtvis en hel del tid i dem. Du behöver ge dem näring på olika sätt. De behöver ge dig näring, och det behöver finnas en balans. Och där är också kommunikationen viktig. Precis som kommunikationen till dig själv, så är det jätteviktigt att du och den personen som du har en relation till, oavsett om det är en förälder eller en partner du lever med, eller barn eller släkting eller kompis, att man vet tydligt vad den andra mår bra av. Man vet vad man förväntar sig av varandra, vad man behöver ge och ta av varandra. Men där tycker jag också det är viktigt att komma ihåg kvaliteten på relationerna. Du kanske inte behöver ha 100 vänner och bekanta. Du kanske ska fokusera på kvaliteten. Hitta vilka relationer du verkligen värdesätter och som betyder någonting för dig, och fokusera på dem. Så värdet i relationerna du har, men också påminnelsen om att ensam är inte stark. Du kan känna in om du är en person som mer kanske laddar energi själv, fast du tycker om att umgås med andra. Eller om du får energi genom att umgås mycket med andra. Där är vi alla olika och har olika grad av de här personligheterna. Men vi behöver alltid stöd och support av varandra. För vi är gjorda att vara flockdjur, att hjälpa varandra. Och jag tror att våga be om hjälp är en viktig sak idag, när vi gärna vill vara självständiga, klara allt själva, göra allt på egen hand. Men även om du känner att du kan det, så måste du inte det. Det var alla 5 nycklar helt enkelt. Och det finns många olika sätt att må bra av. Du kanske har dina egna tips. Du får gärna kommentera och dela med dig i avsnittet eller på Instagram. Men att det här är några verktyg som jag själv använder mig av och som jag har använt för mina klienter under många års tid. Och som jag ser verkligen kan göra skillnad. Och återigen vill jag bara påminna dig om makten du har över din hälsa. Makten du har över ditt liv. Allt ligger i dina händer. Du kan ta ansvar och du kan skapa precis det fantastiska liv som du vill leva. Lycka till!